Bodil, är du lat?
Ja, det är jag ibland.
Är du det? Ja. På vilket sätt då?
Ja, men man tänker så här att jag kan ligga och sova lite längre och sådana grejer. Och så är man ju lat om man inte har fått sitt kaffe. Och så, det är sådana enkla grejer.
Du, lättjan och vad den gör med oss och hur dåligt det kan gå om man bara söker efter de enklaste vägarna i livet. Det handlar Operagarden om den här gången. Och jag ska spela upp ett litet citat för dig och för alla som lyssnar. För regissören, den berömde Ingmar Bergman, han säger nämligen så här om huvudpersonen i den opera vi ska prata om strax.
Det är ju den drömmande, lättlevande, slappa människans, den inte elaka men oetiska människans tragedi som vi upplever.
Ja, ja, så säger alltså Ingmar Bergman, och huvudpersonen i operan den här gången heter Tom Rakewell. Men Bodil, alla är vi ju lite lata ibland. Kan vi inte bara låta Tom få vara det en stund?
Jo, men jag tror att han låter sin lättja gå lite för långt, va? Han kommer ju i kontakt med en som kommer att dra honom ner i fördärvet.
Och det ska vi prata om idag. För man kan inte ta hur många genvägar som helst.
Nej.
Ostraffat.
Just det.
Det får vi ett exempel på alldeles strax i operan. För vi ska nu den kommande halvtimmen följa med ner i fördärvet och gå tillsammans med Tom Rakewell på rucklarens väg.
En rucklare med sin väg.
Ja, det här är Operaguiden du lyssnar på nu. Varmt välkommen ska du vara. Jag heter Britta Svanholm Magnett och idag har vi en av 1900-talets mest älskade och också spelade operor framför oss. Rucklarens väg, The Rake's Progress på engelska från 1951, komponerad av Igor Stravinsky. Texten skrev den kände brittiske poeten W.H. Auden och även amerikanen Chester Kallman. Det här är alltså en engelskspråkig opera komponerad av en utvandrad ryss med text av en britt och en amerikan som hade premiär på italienska Teatro La Fenice i Venedig den 11 september 1951. En riktigt internationell opera alltså. Och ensemblen då, 1951, bestod av operastjärnor från alla håll och kanter. Bland annat Elisabeth Schwarzkopf som den kvinnliga huvudrollen Anne Truelove. Och dirigerade, det gjorde förstås tonsättaren själv Stravinsky. Det var en riktig begivelse där i september, varma Venedig kan jag tänka mig, och det fina folket det flockade. Så vi kan lyssna här på hur det lät när Stravinsky slog igång orkestern den där kvällen. Så lät det. Starten på Rucklarens väg från urpremiären 1951. Bodil Asketorp, välkänd radioröst, finns vid min sida i podden idag. Välkommen Bodil.
Hej hej, jätteroligt att vara här.
Vi ska inte gå allt för långt in i operan nu innan vi har fått handlingen. Men bara kort Bodil, visst är väl Rucklarens väg något av en milstolpe i Stravinskys liv?
Alltså då vi får ju tänka att Stravinsky här är ju nästan 70 år. Det tror man ju inte. Man tror att det här är något ungdomsverk. Men det är det ju inte. Det är en liksom summering av hela hans liv och all den musik han kan och har hört och så. Det är i Rucklarens väg.
Och det var också det sista som han skrev i så kallad neoklassicistisk stil. Vad betyder det?
Ja, det ska ju föreställa 1700-talet. Och det är ju det Stravinsky försöker få det att låta som. Det kan man inte säga att det gör. Men det är lite Det finns någonting av detta här. Det är ju inte en jätteorkester, till exempel. Ingen symfoniorkester. Utan det är rätt så få spelande.
Han kallade det själv, den här operan, för The End of a Trend. Alltså slutet på en trend eller era. Eftersom han sen gick över och skrev mer i så kallad seriell musik, tolvtonsmusik och sådär.
Ja.
Och så skrev han inte heller några fler regelrätta operor heller efter detta. Vi ska prata mer om musiken alldeles strax. Det är dags för Per Feltzin att ta över en stund. Varsågod Per, och ge oss handlingen.
Tom Rickwell är en ung, glad man, något naiv och utan stora ekonomiska resurser. Och inte den flitigaste. Tom är förlovad med Anne Truelove. Men hennes pappa är inte särskilt förtjust i Tom. Pappan är orolig att dottern ska gifta sig fattigt. Till Truelovs lantgods kommer en främling, Nick Shadow, med besked om att Tom har fått ett stort arv. Kanske kan det hjälpa Tom så att han får gifta sig med Anne också. Nick Shadow erbjuder sig att bli Toms tjänare under ett år och de reser till London. Men i London, understödd av den djävulusiske Nick Shadow, ägnar sig Tom åt fester och besök på Mamma Goose bordell. Anne Truelove är orolig för Tom, han hör inte av sig och hon beger sig till London. Men Nick Shadow agerar snabbare och lockar Tom att gifta sig med den skäggiga damen, turkiska Baba. Så när Anne kommer till London möter hon Tom och Baba. Anne flyr hem. I de kommande scenerna har Tom blivit galen på Baba, lockats investera i en sten till bröd förvandlarmaskin och hans hus säljs till slut på auktion. Tom flyr till en kyrkogård tillsammans med Nick Shadow som säger att nu, efter ett år och en dag, är det dags för Tom att betala eller dö. Han kan komma undan om han svarar rätt på tre frågor i ett kortspel. Och med hjälp av Anne i tankarna vinner Tom. Nick Shadows svar, innan han själv försvinner ner i graven, är att ta ifrån Tom förståndet. Och det är där, i dårhuset Bedlam, som Anne besöker honom till slut och sjunger en enkel vaggvisa för honom. Han faller i sömn och vaknar bara till kort i förvirring innan den eviga sömnen tar över. Det finns en epilog. Anne, Tom, Baba och Nick sjunger den framför ridån. Operans sensmoral. Den att lättjan är roten till allt ont.
Tack Per Feltzin. Nu vet vi mer om handlingen och kan djupdyka ner i den här operan, Bodil. Om vi börjar med själva tillblivelsen. Visst var det en ganska uppsluppen historia?
Ja, visst var det det. Han fick ju övertala den här mannen Auden, som var tydligen en operaälskande författare, att komma till honom. Han bodde ju på västkusten i Amerika, var det inte Hollywood till och med?
Precis.
Och dit kom han och de hade väldigt skoj. I 10 dagar de skrev ihop den här operan, ganska mycket detaljer också.
De gjorde synopsis, som det heter, under 10 dagar tillsammans. Ja. Sen så är ju själva anledningen till att operan alls dök upp i huvudet på Stravinsky ganska rolig också. Jag tror inte att det är så många operor, och om det ens är någon annan opera, som är baserad på en serie med tavlor, kopparstick närmare bestämt. Hur gick det här till egentligen?
Jo, då hade alltså Stravinsky sett de här William Hogarth. Det var tavlor, det var 8 stycken tavlor och så var det också kopparstick. Och det var med otroligt mycket folk på varenda tavla. Och det går ju ett hälsefyr med den här stackars Tom i de här tavlorna också. Så det var detta som hade gett Stravinsky inspirationen och idén till den här opera.
Han tyckte att det såg ut som operatablåer när han var på den här utställningen i Chicago 1947.
Ja visst. De hittar på lite konstiga grejer. På en tavla så mäter han ju upp längden på den här Toms ben för man ska kunna sy honom ett par snygga byxor. Mm. Och sen, men det är framförallt att det är väldigt många människor. Och det är många människor som inte riktigt vet vad de har för sig i de här tavlorna.
Med fulla med symbolik också, va?
Ja, det tror jag det är. Ja.
Och så ser man att de hänger ihop rent tematiskt. Ja. Då. Man får följa den här rucklaren.
Ja.
Rakewell. Så Stravinsky, han hade länge tänkt skriva en engelskspråkig opera, och just bildserien då, The Rake's Progress, tyckte Stravinsky var alldeles utmärkt till det här. Tänkte också, innan vi går in lite mer på musiken, att vi ska ge dig som lyssnare en nyckel till de olika namnen och personerna i operan, apropå symbolik. För det finns ett latinskt uttryck som heter nomen est omen, och det kan man översätta till namnet talar för sig själv, eller namnet är tecken, eller hur? Du som är latinkunnig borde...
Ja, det kan man säga.
Det stämmer verkligen in på den här operan, för vi har då Tom Rakewell. Rake betyder då rucklare, en som lever om, en festprisse kanske man kan säga idag, om man ens säger det idag. Sen så har vi Anne Truelove, den sanna kärleken.
Yep.
Och så har vi djävulen själv, Nick Shadow. Och Nick är just ett annat namn för djävulen på engelska. Och Shadow, som då betyder skugga, visar ju någonstans att han kommer från skuggvärlden. Djävulen som följer Tom som en skugga. Och sen har vi Mother Goose, som är en lite mindre roll, som är den som driver bordellen som Nick Shadow och Tom Rakewell kommer till. Och Goose var på 1700-talet en omskrivning för sjukdomen syfilis som härjade. Ja, där har vi nomen est omen. Bra att komma ihåg här när man ser operan. Bodil, om du går in lite mer i detalj. Hur hör vi att Stravinsky är influerad av 1700-talet? Vilka musikformer har han använt?
Ja, det är ju faktiskt såna här 1700-tals, alltså barock. Nästan, eller vad jag ska säga, eller vinklassiken.
Mozart kanske?
Lite Mozart, va? Och det är ju det instrumentantalet också som man hade på den tiden. Och det är ju cavatina kallar han något, cavaletta kallar han något annat. Så det är liksom den sortens bitar, kan vi säga, som man hade på 1700-talet.
Han har blandat recitativ som var vanligt redan från barocken till sjungna arior då.
Men man ska komma ihåg att det är ingen som pratar här. Nej. Utan man sjunger ju faktiskt hela tiden. Men det är recitativ, visst.
Känns lite grann som att man har hört det tidigare då, fastän det ändå är väldigt modern musik.
Ja, det är lite konstigt, men så är det.
Jag tycker att det är som att man ser på musikhistorien genom Stravinskys glasögon. Du var inne på det, att han var väldigt, han var gammal när han skrev det, och han var också väldigt musikhistoriskt kunnig.
Absolut. Han visste vad han gjorde.
Han använde till exempel bel canto som han höll på med på 1800-talet i Annes stora nummer i slutet av första akten. Sen så har vi också ett instrument, ett väldigt speciellt instrument som också signalerar 1700-tal. Vilket är det?
Ja, det är cembalo, och det har jag själv spelat en gång.
Aha.
Yep. Så det, och den, jag vet inte om man på något vis lyfte upp cembalon från orkesterdiket, va? Så att den hörs väldigt mycket när det behövs.
Vi kan lyssna på hur det låter när Tom och Nick Shadow möts för första gången och småpratar under tiden som ett enkelt ackompanjemang i cembalon hörs i bakgrunden.
The daughter of this house and ruler of my heart. A lover's fancy and a lovely thought. Then call her, call her. Indeed, let all who will make their joy hear of your glad tidings.
Ja, det här låter ju väldigt mycket 1700-tal.
Ja, då gör det faktiskt. Ju fler gånger jag har hört på denna operan, och nu har jag hört på den många gånger, va? Det har blivit bara vackrare och vackrare och mer ge Stravinsky en chans här. För det blir bara grannare och grannare var gång man hör denna opera. Det kan vara lite fult i början och lite kärvt sådär. Men rätt av det när man har vant sig vid det så är det så vackert faktiskt. Och intressanta klanger hela tiden.
Jag tänkte att vi skulle gå över till persongalleriet i Rucklarens väg då. Om vi börjar med titelrollen Tom Rakewell. Mm. En person som letar efter genvägar i livet, genvägar till rikedom och inflytande. Han sjunger i första arien att han nöjer sig inte med vad som helst. Varför ska han arbeta för andra när han kan bli sin egen lyckasmed?
Han är lite lättjefull på något vis. Ja, men det ska jag inte anstränga mig för mycket här och så. Men han blir ju olycklig sen, men det är så alltså.
Mm. Och när han väl får sin rikedom och sin ställning och allt som man vill så drabbas han ändå av tvivel och kval. Mm. Det blir ju inte så bra.
Ja, jag tänker på Cavatinan, ja, just det. Som han sjunger, love to frequently betrayed. Kan vi spela den lite?
Det gör vi.
Ja, det är ju faktiskt väldigt vackert här. En av de absolut vackraste passagerna i denna opera, skulle jag säga alltså.
Mm. Man hör att han är betryckt här.
Han är ledsen på något vis. För hans Anne, hon har ju på någon... Ja, han har ju lämnat henne. Det var ju inte hon som lämnade honom. Mm. Men i alla fall alltså.
Ja, olycklig just i det här partiet. Ändå önskar han ju egentligen bara att livet ska servera honom det han pekar på silverfat. Och i början så är det pengar han är ute efter.
Yep.
I wish I had money.
I wish I had money.
Money.
Jag önskar jag hade pengar, säger han.
Ja.
Och då, efter precis den meningen, så stiger Nick Shadow in i spelet. Vem är han?
Vet du vad han är? Han är någon slags Mefistofeles, va?
Eller hur?
Ja, han är en djävul, ska man väl rent av kunna säga.
Absolut. Han är ju inte en som förekommer i Hogarths tavlor faktiskt.
Nej, det är han inte, utan han är alltså en överraskning för oss här.
Men det är ju långt ifrån en okänd figur i operavärlden. Jag tänker att det finns ju fler djävulsroller. Faust.
Ja, såklart. Faust och som sagt Mefistofeles.
Hoffmans äventyr också.
Ja då.
Mm. Nick, han låter faktiskt ganska djävul. Han har rätt snabbt tempo ofta när han sjunger.
Ja, visst.
That man alone, his fateful fears. For he alone is free, who chooses what to win.
Nicks recitativ i andra akten var det här. Man gör som man vill och är fri, sjunger Nick Shadow. Vi ska höra Ingmar Bergman också som pratar om operans berättarmässiga båge som i allra högsta grad innefattar djävulen Nick.
Det följer en alldeles logisk linje över så att säga ett alldeles banalt vanligt rucklande.
Ja.
Nicks, alltså djävulens första aktivitet, han ser ju hela tiden att Toms kärlek till Ann är djävulens enda motståndare.
Ja.
Det är det enda som kan göra djävulens arbete om intet.
Ja.
Därför är det ju också hans första steg att föra Tom till bordellen.
Ja, just det.
Och förmodligen smitta honom med en på den tiden fruktansvärd sjukdom.
Mm.
Och det troliga är väl också att när Tom dör galen,
jaha,
så är det alltså i den sjukdomen.
Ja.
Så det ser man ganska tydligt på hågartätsningarna där, för att där har ju kvinnorna syfilisår i ansiktet. Det är ju alltså djävulens allra skickligaste trick, att ställa denna sjukdom emellan Ann och Tom. Och det där är med att bygga upp en mur alltså.
Ja, så här sa Ingmar Bergman till Bo Teddy Ladberg vid en intervju 1961 i samband med att operan fick sin Sverigepremiär i Stockholm. Han pratade här om en mur mellan Ann och Tom. Mm. Och Ann Truelove då, operans konstant tycker jag att hon är. Hon är ett sammanfogande kitt som utvecklas genom att hon ser sin älskade falla in i galenskapen då. Men hon står väl annars för det trygga?
Ja,
eller?
Ja, alltså i många såna här operor så är det ju det kara grejer, va? Som de gör bort sig och har sig och är dumma. Men det är en bra tjej, den här Ann.
Ann har flera sångbara nummer, bland annat den här stora scenen då i slutet av akt 1 som jag nämnde tidigare.
Ja.
Som är skriven som man skrev långa sångsjok på 1800-talet. Börjar med ett sorgsamt recitativ, kan man väl kalla det.
Ja.
När hon inte har hört av från Tom på flera månader.
No word from Tom.
Det är oerhört vackert, men vet du, sen fortsätter ju kabalettan, som jag faktiskt tror är den absolut vackraste delen i hela operan.
Mm, när hon bestämmer sig för att bege sig till syndiga London och söka efter Tom. Hon vill rädda Tom, Ann.
Ja visst, det är den stora kärleken faktiskt här också från hennes sida. Och den är ju inte Tom så bra på.
Nej, men det här är en riktig höjdpunkt i operan, precis för akt 2. Ann är väl också den som får den allra mest sorgliga arian i hela operan, precis i slutet, som brukar kallas Anns vaggvisa.
Just det.
Gently little boat across the ocean float, börjar den.
Ja, det är mycket vackert det här tycker jag alltså. Och det är gripande, för hon får ju Tom till att somna faktiskt. Och så kommer hennes far och tar henne med därifrån och så.
Hon befinner sig då på Bedlam då, det här sinnessjukhuset som det kallades.
Just det.
Och tvingas ju ta farväl, det vill hon ju inte.
Nej, det tror jag inte hon vill. Men hennes far har ju rätt i att det här kommer att gå åt hälsofyr, så det är nog lika bra att du följer med mig härifrån.
Det är ju nästan som att från att ha velat rädda Tom genom hela operan så måste hon till slut lämna honom för att rädda sig själv.
Just det.
Det är ett ganska dyrt pris att betala även för Ann Truelove.
Ja.
Det finns ju ingen riktig vinnare i den här operan, kan man väl ändå säga.
Nej.
Inte ens Baba, The Turk. Vad fyller hon för funktion i operan?
Nej, hon är ju den kvinna som han så att säga gifter sig med. Hon är ju, det är ju en rena tramskvinnan. Hon har ju skägg och mustasch och sånt där, va? I ansiktet. Baba, The Turk. Men hon ger ju faktiskt upp mot slutet. Och på något vis räddar ju livet på det viset. Sitt eget alltså, ja.
Och går vidare.
Ja.
Men innan dess så är hon väldigt arg. och slår sönder porslin i Tom och Babas gemensamma hus.
Hon är på något vis det komiska inslaget i denna operan.
Eller hur? Ja, comic relief brukar man ju prata om.
Ja, just det.
Det behövs för att det är så tragiskt och sorgligt allt annat. Du, vi måste prata om epilogen också.
Mm.
För när Tom har vaggats in då i den eviga sömnen och operan verkar vara slut så spelar orkestern upp igen. Mm. En glad melodi och solisterna kommer fram framför ridån och sjunger slutklämmen. Det här är väl inget vanligt grepp i operans värld?
Absolut inte.
Det känns nästan lite Shakespeareskt om du frågar mig.
Mm.
Varför gör Stravinsky och Orden och Kalmen så här?
Vi får tänka, han skrev ju detta 1951 och det har ju varit det stora kriget och alltihopa det här. Ja, det är svårt att veta vad han har tänkt på.
Det är ändå ganska roligt grepp och de sa ju också, de här tre herrarna, att de ville skriva en moralisk fabel i tre akter och då känns det kanske naturligt då med en epilog på slutet.
Ja, just det, som att ja, men här är vi ju i alla fall, vi har ju överlevt och sådär.
Ja, vi tar och lyssnar på det. So, let us sing as one. Operans moral då, som de sjunger precis i slutet, är alltså: när helst som lättjan bryter fram, den onde snabbt sig dit beger, i Östen Sjöstrands översättning.
När fabeln är slut så kan man ju säga ja, men om vi bara skärper oss, om vi inte är lata, om inte vi ser, så kommer det att gå bra i alla fall.
En fin slutkläm. Nu när vi har varit duktiga gossar, som du brukar säga, Bodil, så kanske vi får lov att vara lata en liten stund framöver i alla fall.
Ja, det kanske vi får då.
Ja. Stort tack för att du var med, Bodil Asketorp, och pratade om Rucklarens väg idag i Operaguiden.
Tack så mycket.
Researchen idag stod Eva-Britt Selén för och själv heter jag Britta Svanholm Magnett. Fler guider om andra operor finns i appen Sveriges Radio Play och på webben sverigesradio.se. Tack för att du har lyssnat idag. Hej då!